Let's snacka plast med Anders, Hanna och Ted.
Och Viktor. Och det är jag som är Ted och välkomna till denna veckans avsnitt nummer 48. Och vad ska vi säga? Vi får nästan dra den här direkt, eller?
Let's go. Let's go. Veckans pudel.
Vilken skämskudde. Vilken skämskudde. Så sitter vi här och snackar liksom värvningar och det ena med det tredje. Och så glömmer vi av att prata om Josef Berg till Kasta Plast. Men vi väger väl upp det och slänger med honom i podden istället då. Så får vi ju verkligen bot och bättring. Eller vad säger ni?
Ja, det var ju helt rätt. Alltså, jag satt ju och laddade typ hela kvällen för att få liksom dra detta. Och sen så bara bommar det fullkomligt. Så det känns helt rätt att vi tar igen oss idag här. Men
ja, så Josef. Välkommen.
Tackar, tackar.
Ja. Allt gött med Josef?
Jo då, det är fint. Mm. Det är det. Det kittlar lite nu måste jag säga ändå, nu när jag sitter här och snackar med er. Men jag hoppas att de nerverna släpper.
Det brukar väl göra det. Alltså, det var ju lite så första gången man satt själv och pratade. Det tog väl ett par avsnitt innan man började känna sig ganska lugn med att sitta och prata inför en mikrofon. Det är alltid lite spännande sådär. Men, ja, det blev nog bra.
Jag var faktiskt med en podd igår också, men det var på engelska. Det var en kille från IM, en tjeck där nere som ville snacka med mig. Så jag poddade lite igår också, så jag kände mig ändå helt okej.
Okay. Lite varm i kläderna så.
Ja, men nu när det är på svenska, då liksom har man inga ursäkter på att man så här
sluddrar. Sorry, no English, no words.
Nej, det blir bra.
Ja, det blir grymt. Hur är läget med Torstensson då?
Jo, jag är nog på väg tillbaka från från covid-19 här. Så att, nej, det känns okej. Okay. Jag tror jag har fått en lindrig omgång. Det var tuffast igår, men bättre idag. Så att, jag är positiv.
Härligt.
I dubbel bemärkelse. Hur är det med dig, Ted?
Jo, men gött tycker jag ändå. Kul att podda en söndag. Det var första gången vi testar på det. Det är superroligt. Så att väldigt, väldigt spännande tycker jag. Jo, nej, men det är gött. Vi, livet tuffar på här hemma. Vi hade ett nervöst sammanbrott. Vår dotter skulle ta så här covid-test och svabba sig i näsan. Oj, oj, oj. Alltså 9 bast och typ dödsångest. Hon bara, jag kommer dö nu, på riktigt. Jag kommer sluta andas och åka upp till rymden, sa hon bara. Det är färdigt nu, liksom. Så att, det var spännande. Det, jag kan säga, vi fick faktiskt vaska det testet. Efter mycket om och men.
Okej.
Okay. Ja. Men och det känns så här, skitsamma, hon har varit dålig. Det är lika bra att hålla hemma. Vi har ju fått, det är bara haglar in med meddelande på telefonen från fritid som säger, håll ungarna hemma nu, alla är typ döende här borta liksom. Så att det Viggan då?
Jo då, det är så bra det kan bli efter en hel helg med discgolf. Det har varit tävling och när man inte har tävlat så har det varit putträning och solen skiner och ja, så då finns det inte mer mycket att säga.
Vart var tävlingen?
Vi spelade en partävling i Eslöv.
Jaha.
På Trollsjön tror jag banan heter. Mm. Det är ju bara ett stenkast, ett längre stenkast. Eller man kanske säger en max drive ifrån Lund. Där jag sitter. Men det var kul, det var fullt startfält och det var folk på kö till och med som hade tagit sig till Eslöv och väntade på att folk inte skulle komma till sin spot så att de skulle få plats. Så det var fullt ös och strålande sol och mycket birdies.
Ja, jag såg allt på sociala medier att det var drag i Eslöv.
Ja, nej, men det var det verkligen. Det var mycket. Jag vann en disk också. Vi knep sista placeringen för att få pris. Och då var ju allt kul redan taget. Så jag fick någon Dynamic Air Disc. Kanske inte det roligaste som finns. Men det är ändå plast som följer med hem.
Vilket också innebar att de här stackarna som åkte från Göteborg åkte hem tomhänta de andra år. För du sparkade ut dem direkt där. Nu upp de 150 platsen va?
Ja, det var lite kul. Vi hade särspel mot dem. Vi spelade REC och så var det två grupper som delade på minus 18. Och så var vi tre stycken grupper som delade andra plats eller tredje platsen då på minus 17. Så vi fick först särspel om första, andra och så sen särspel om tredje och då knep ett hemmapar tredjeplatsen och vi tog fjärdeplatsen. Och så fick de från Göteborgsområdet åka hem tomhänta. Beklagar. Sorry but not sorry.
Tough luck.
Ja, vad ska man säga liksom? Så är det ibland. Livet är inte rättvist.
Har Josef spelat någonting här innan?
Nej, tyvärr. Ingenting.
Nej.
Fullt upp med poddande och...
Ja, typ så. Faktiskt.
Mm. Ja, men det är grymt. Hur, vi kommer in på det sen, så vi kanske inte ska gå händelserna i förväg, tänker jag. Men ja, Josef, vi brukar köra av lite frågor för att bara få lite koll på vem du är och de våra lyssnare. Så jag tänker att, är du sugen på att hänga på dem?
Jajamän.
Då kör vi. Nu får det bli den här igen då, tills vi fixar. Det har du uppdrag till, Viktor, nu. Fixa en god jingel till lyssnarfrågorna. Eller de här frågorna.
Snabba frågorna.
Jajamän.
Teds snabba.
Mm. Då har vi till nästa vecka.
Kör vi den istället. Då undrar jag, vad är ditt fullständiga namn?
Thomas Josef Emanuel Berg numera. Jag heter Söderberg innan, men jag gifte mig, så då kapar vi halva och det höll Berg. Hon hette Berg. Så.
Det var ändå ganska smart att bara gå ner och säga, men jag känner inte för att släppa hela efternamnet, så jag släpper bara halva och så kör vi.
Det är smidigt också att planera redan på bröllopet att fan, jag vill bli sponsrad av Kasta Plast en vacker dag.
Det kan vara bra för mig rent karriärmässigt.
Yes. Du, vad är det för ålder på en Josef?
Ja, vad är det nu? Jag fyller 25 om några dagar. 30 januari fyller jag 25.
Men du är ett grattis i förskott då?
Mm. Ja, tack så mycket. Mm.
Och vad har du för sysselsättning?
Ja, jag är, vad ska man kalla mig för, hantlangare. Mm. Nej, jag har snickrat med farsan i några år och sen så la han av och då så började jag snickra med en av pappas vänner. Som också är min hyresvärd och gammal familjevän kan man säga. Mm. Så jag skulle inte kalla mig själv för snickare, jag är inte självgående så. Men kan det mesta och hjälper till. Så det är väl det jag gör för att betala räkningarna så att säga. Men annars så har jag European Birdies som jag har pysslat med en del nu de senaste 2 åren kanske. Mm. Och ja, nästa säsong kanske jag kan kalla mig för halvtidsproffs i alla fall inom disco. Så.
Gött.
Jag har många bollar i luften.
Som det ska vara tycker jag.
Ja, men det är kul.
Yes. Vad familjeställning?
Gift. Mm. Inga barn och inga barn på väg.
Nej.
Än så länge i alla fall.
Första banan du spelar på?
Habo.
Den var lite otippad ändå.
Ja, jag jobbade på ett sommarkollo där. Så vi hade ett sommarkollo i närheten och så hade de typ diskar med sig. Och det var med Frälsningsarmén, så då hade man typ att man jobbade som ett skift och sådär. Så då, på min lediga tid så tog jag en Discraft Hawk faktiskt var det. Jag vet inte om folk vet vad det är för diskans.
Jo då.
Ja, fint. En Hawk och sen så gick jag upp och kastade. Jag tror det blev typ plus, jag vet att det blev plus 22 den runden.
Snyggt.
Sen kom jag tillbaka, då blev det plus 20 och sen var man fast. Typ så.
Snyggt. Då glider vi upp på, vilken var din första disk?
Den första disken jag köpte var, jag köpte tre samtidigt. Det var en DX Aviar, DX Rock och DX T-Bird.
Vilket sätt ändå.
Ja, faktiskt.
Episkt ju. Det, alltså, det går ju inte fel. Två av de diskarna är ju ändå liksom staples, måste man ju säga.
Ja, de två var kvar i bägen rätt länge faktiskt.
Ja,
faktiskt
bara... Jag kan tänka mig att det var Rocken och Aviaren, eller?
Ja.
För DX T-Bird känns som att den eller den som dör först utav dem.
Mm.
Sista disken du köpt?
Oj, bra fråga. Jag har inte behövt köpa så mycket diskar. För jag har ju ändå varit sponsrad så av Findisk i några år nu. Och jag vet faktiskt inte.
Om sista
jag
ska disken du har fått då?
Jo, jag vet. Jag köpte en Zone, gjorde jag faktiskt.
Mm.
En Paul Macbeth Zone.
Gött. Mm. Du, om du skulle nämna två saker som folk inte vet om dig, vad skulle det vara då?
Att jag växte upp utomlands faktiskt. När jag var 11 år så hade jag flyttat 11 gånger. Så jag har varit runt lite överallt faktiskt.
Mm.
Så det är väl en grej. En annan grej. Ja. Bra fråga. Jag vet inte.
Nej. Lugnt. Du, vad tycker du om koriander?
Bara i vissa sallader.
Mm. Helt okej att säga så. Men då är det inte kaos i alla fall.
Nej.
Det är bra.
Exakt.
Grymt. Bra jobbat. Det löste du som en dans. Ja. Ska vi ta och köra av lite frågor till Josef, för det känns som att det finns mycket att ta av, måste jag säga. Det är ju så, ja, jag har ju sett European Birdies och liksom fick nos på dig lite när första liksom greppsäckarna och lite sånt kom. Så det var kul att veta lite mer. Hur startade European Birdies?
Ja, det startade faktiskt, jag var på en resa i Finland. Jag tävlade i Tyni 2019 var det. Och efter tävlingen så hade de en flymart, eller vad det kallas. Typ att ja, men de som kommer och tillverkar det och liksom privatpersoner kan sälja discgolf-relaterade saker. Då. Så då såg jag faktiskt Tina och vad heter han? Eric Oakley.
Mm.
De var där och sålde sina greppsäckar och så var det liksom jättelång kö dit. Och jag tänkte, ja, men hur svårt kan det vara att sy en greppsäck? Liksom? Och dessutom så vet jag att det var ganska svårt att få tag på typ Whale 6 här i Sverige. Så då tänkte jag, men varför inte testa och göra lite greppsäckar? Så jag gick hem, lärde mig att sy, experimenterade lite med massa olika fyllningar och tyg. Och det är ganska mycket svårare än vad folk tror faktiskt. Det är liksom inte bara att torka blålera och lägga i en tyg liksom bit, utan det var ganska jobbigt att hitta en bra kombo där. Men ja, efter typ några månader så hittade jag någonting som jag var nöjd med. Sådär. Så det var väl där det började, liksom. Bara greppsäckar. Och jag hade väl tankar på annat också så från början. Men det var så det började.
Mm. Väskan vet jag, var det innan du fick med dig Claes och dem som du började labba lite med den? Eller var det i samma veva, eller hur?
Ja, alltså Claes kom in i bilden mer eller mindre när väskan var klar. Alltså, det var, vi sågs på lag-SM uppe i Västervik. Nej, Västerhaninge.
Mm.
Det var första gången jag träffade honom. Och då hade jag prototypen som jag hade med mig till EM hade jag liksom klar då. Carl har jag däremot bollat en del med från början.
Mm.
Innan vi liksom hade gjort första prototypen så hade jag ändå snackat en del med honom. Han hade visat intresse, han tyckte det var kul initiativ och så vidare, men sen så hade vi inte så där jättemycket kontakt, men när jag väl hade liksom fått fram en prototyp så visade jag den för honom och han var väldigt imponerad och väldigt sugen så på att haka på då. Så,
För det har varit en ganska lång process hela väskgrejen, eller?
Mm. Jättelång process. Mycket längre än vad jag trodde det skulle vara. Jag hade typ tankar på att släppa det här redan förra året. Mm. Jag fick kontakt med Saki och så skrev jag frågor om... Jag fick kontakt med dem i... Oh, när kan det ha varit? Om det var typ oktober eller någonting. Vad blir det för år? Ja, men för typ 1,5 år sedan. Mm. Och frågar om man kunde liksom ha klart någonting till jul samma år. Och de sa typ att man hade, att vi kunde lösa någonting, men sen så, jag tror inte de förstod hur invecklat det var med just diskhoppväskor och hur liksom krävande det är. Jag tror på riktigt, jag har tänkt på den del, jag kommer inte på många slags väskor som är mer avancerade och som tål mer stryk än vad diskhoppväskor gör. Jag menar, inte ens militärerna när de går ut med sina väskor tar av och på den liksom varannan minut, mm, varje dag i 5 år liksom. Och det är så specifika fack i diskoff också. Det är liksom inte bara ett stort fack att dumpa saker i och så segmentera det till, utan det är ju verkligen behöver anpassas efter diskar och ja, massa olika grejer. De visste väl inte att det var så komplicerat då, så vi insåg ganska fort att vi får nog skjuta på det här ett år.
Jo, men för jag vet att jag hörde utav en del av spelare som jag har spelat med lite så här innan. Både liksom David och Viktor sa, Johansson sa att det är någonting på gång liksom. Och jag tror att Johan Davidsson var väl också en av de personer du hade pratat med ganska mycket om väskan i tidigt skede. Så att så där började jag höra lite om väskan liksom bara på ryktesvägen. Så att det finns en väska på gång liksom, eller Josef håller på och kollar på det. Så att jag tyckte det var jätteroligt, och jag själv tycker väldigt mycket om just det här med genomtänkta grejer, alltså saker som håller länge och att det ska vara, för det är någonting jag verkligen måste ge cred för, alltså designen är ju grym, jag älskar allt med den, och den känns genomtänkt från start till slut.
Så det... Ja, men det, jag är sån som person, alltså jag menar, hade jag fått välja hade den här väskan liksom typ aldrig släppt, så jag hade bara fortsatt och, men någonstans så måste man liksom sätta stopp, okej, men det här är riktigt, riktigt bra, och jag tror att vi har bästa väskan ute nu som finns att få tag på, och det får duga. Sen så har vi såklart mer vi har mer tankar och idéer och sånt som vi vill göra och, men ja, jag är likadan.
Men det är svårt, för det är så, allting är ju så just när det kommer till väskor, för jag har testat ganska mycket olika väskor, och den väskan jag fastnade som är liksom, om man säger good enough för mig, och har blivit innan det har varit gripväskan som jag känner att ja, men den sitter ändå rätt okej, någorlunda tung, men ändå liksom vikten försvinner lite för att den är ändå hyfsat upp bra bärsystem och ganska lagom med grejer, för att det kan också bli det här, det är ett fint liksom vad heter det, fin gräns på att ha en alldeles för stor väska som du bara matar i hur mycket grejer som helst, eller en för liten väska liksom. Så att, och där tycker jag att ni har lyckats ganska bra, just det här modellsystemet att du kan hänga på en liten påse eller liksom göra lite grejer runt omkring, det gillar jag, för det kan jag tycka att gripväskan är, där kommer begränsningarna. Den är ganska tight liksom, och du ska du ha med dig en extra handduk eller så här, då blir det lite för litet liksom.
Precis, nej, det var en ganska viktig grej att kapa de här, ja, men en halv centimeter där och en millimeter där, alltså det gör ganska mycket i slutändan. Om väskan är 4 centimeter bredare än vad den är, så ser den mer ut som typ ett flygplan på ryggen. Men lyckas man kapa dem, och sen kanske sidofacken är också, de är gjorda så att de är vinklade, så att de är liksom tjockade flaskan är, men smalare av liksom mot vad ska man säga, framsidan av väskan. Så när du inte har, när du bara har en vattenflaska i, så är den liksom slimmade fram, men lite tjockare där bak. Och har diskar i, ja, men då töjs den ut så att själva facket blir smalare om man ser bakifrån, men ja, lite. Ja, men liksom det kan anpassa sig efter vad som du stoppar i den och så här. Och, ja, jag tror vi hittat en ganska bra balans mellan allting. Det är klart att man...
Det finns ju alltid saker man vill jobba lite med sen, men...
Ja, så är det, så är det.
Ja, och det jag har hört respons från någon som har provat den, alltså när du hade med den på tävlingar och sådär, det var att den var extremt skön att ha på ryggen också, just att den följer ryggen på ett gött sätt. Jag kan tänka mig att de hade mycket bra input på Saki där.
Ja och nej, alltså de är ju grymma på att tillverka, och de har ju liksom, ja, de har ju över 100 års erfarenhet. Saki då, det är ju, alltså det blir ett lite missförstånd, för det är inte Haglöf som gör väskan, men det är liksom själva familjen som startade Haglöf för 100 år sedan, har liksom haft Haglöfs i, jag vet inte hur många år, om det var 70 eller 80 år. Och sen så sålde de av det. Och nu gör de själva familjen saker, eller familjen Haglöfs, gör just nu liksom, de sålde företaget och gör utrustning till militären, till ambulansen och även många liksom stora företag som ni känner till som inte man får säga då, men de har en del kunder över dem också då, men så de är grymma på det, men när det kommer till komfort och liksom när det kommer till discgolf och liksom att ha hårda grejer i väskan, det är ganska nytt. Så även om de har massa erfarenhet och är grymma på när det kommer till liksom själva kvaliteten, så har mycket av designen och komforten och liksom allt det där varit, ja, det har varit jag.
Jag slog så att väskan var väldigt, väldigt lätt. När jag träffade dig och Claes och Kalle på NT Falköping där, så testade jag att ha den på ryggen, och den är väldigt, väldigt, alltså det är en lätt väska om man jämför med gripväskan till exempel, så måste den ju väga nästan ett kilo mindre, eller?
Jag vet inte exakt vad de har, men jag tror det är ungefär ett halvt kilo mindre. Vi väger, eller våran väska väger ungefär, den har vägt runt 2 kilo hela tiden. Sen så har vi liksom bytt lite material fram och tillbaka. Sen har den vägt 1,9, sen har den vägt 2,1. Jag tror vi landar någonstans på 2,1. Men det är liksom, dels är den ju typ ett halvt kilo lättare, men den bär ju också vikten bättre. Så det är därför den känns liksom så mycket lättare.
Ja, för det slog mig verkligen när jag testade den, och då ställde jag inte ens in den. För det är också en sån grej som jag tror det är många som slarvar med. Man hänger på sig väskan lite snabbt och så får det vara bra liksom. Du ställer inte in liksom alla remmar och så att det, nej, det är grymt.
Ja, dessa blir riktigt gött. Jag har ju beställt en, så jag ser verkligen fram emot att prova det. Alltid trevligt.
Ja, alltså jag är så, man blir väldigt ödmjuk, för det är jättemånga som har beställt väskan utan att ens ha testat den. Så, men jag tror ni kommer verkligen inte bli besvikna, och det ska bli fantastiskt kul att höra all responsen när den kommer ut.
Tacka för julkortet förresten.
God jul.
God jul.
Nej, men jag
det
tror
jag inte skriva det var.
Nej, men jag tror just det som du säger, att det är många som har beställt det, men det räcker ju lite bara att titta på väskan, så ser man ju att det är en väldigt, väldigt genomtänkt grej, och jag tror att det är det som har sålt väskan rakt av. Man ser att det ligger liksom mycket tanke bakom det. För det är ju inte det. Den skiljer ju sig verkligen från mängden från alla andra väskor som finns. Även om designen är ju svårt att inte liksom ta från andra saker. Men det är ändå så att den skiljer sig något enormt, tycker jag. Så att, grymt. Det ska bli kul att se liksom vad det blir för respons på det. För det känns ju som att det har kickat igång ordentligt ändå.
Jag kikade på han amerikanen som provar och recenserar väskor. När Fred var med där, och han gick igenom alla funktioner och liksom dissekerade väskan ända ner till grunden, och man blir bara imponerad. Det känns ju som att varenda liten detalj är genomtänkt.
Ja, och det var liksom, jag har haft kontakt med honom, och det var ju verkligen, han har inte, det var ju hans första liksom spontana reaktion som han filmade, så det var ju inte att han hade planerat, han hade ju liksom kunnat, han kommer att göra en till film sen där han mer går igenom som en recension då, där han säger, ja men si så här bär jag den och fyller den med och sådär, och han missade en del funktioner också för den delen, men ja, han är grym, han är väldigt så nördig, och jag har tittat på alla hans filmer säkert 10 gånger styck liksom, bara för att se, okej, men vad en person som honom som är väldigt detalj, ja, men som är väldigt noga så, vad bryr han sig om, och så, ja, nej, han är grym.
Det känns som man kan få lite bra input på, alltså om man tänker på väskor som man själv gillar, om man ser vad han kommenterar gällande den, så kanske man själv kan snappa upp och implementera det i sin egen design, eller
verkligen.
Jag såg någonting som jag tänkte på, och det var när Brody, jag tror de pratade om väskkontrakt, och han har ju ingen aning om vad saker och ting kostar, för han får ju allting, och då så pratade de om pound och squatch och sådär, och så sa ju hans motpart där att, ja men du vet, den kostar $500. $500? Seriöst? Alltså, ska jag betala 500 för en väska, då så är det fan ingår powerbank, och det ska vara solpaneler på, det ska vara men just en kvalitetsprodukt som en sån här, om man sätter garantier och allt detta, det är ändå, man får ju se värdet någonstans, och att det är ingen dussinprodukt.
Nej, och det är lite därför ingen sån här produkt har gjort innan. Alltså klart, Pound finns i USA, men de gör ju allting också.
Hur ser du, har du känt på en sån gång? Har du fått jämföra?
Ja, absolut. Nej, men jag tror jag har känt på alla väskor som finns. Men här i Europa så finns liksom inget premiumsegment. Det är väldigt dyrt. Alltså jag förstår varför inte folk gör det här, för att det är jättekomplicerat att designa en väska. Det är jättesvårt. Det är inte som att jag snickrar ju lite grann, så då spikar man upp en bräda och då sitter den där. Men när man jobbar i tyg så är det liksom, drar man i det hörnet, då blir det någonting som är konstigt i det hörnet. Så det tar väldigt mycket tid att ta fram en produkt, och det är väldigt dyrt. Jag har gjort det utan att ta ut någonting. Alltså jag har inte tagit ut några pengar för det här. Jag har inte kunnat. Så det är dyrt, och sen så när man väl säljer den så har man väldigt mycket mindre marginaler än på en produkt som är inte så här premium då. Så det är en väldigt stor risk att ta också, att ta hem såna här väskor, för att just därför. Men det är liksom, discgolfen är ju lite grann i ett nytt läge nu mot vart den vart kanske för två år sedan eller 3 år sedan. Och vi tror att marknaden här i Europa är redo för en sån här väska. Det känns som att vi är på rätt spår i alla fall, för vi har fått bra respons. Så.
Jo, men det tror jag. Jag har ju hört historier om att du har varit uppe i fabriken och sovit i bilen och liksom sådana grejer nu innan allting var igång. Sen, jag vet inte var de historierna kommer ifrån. Det får du lyssna efter själv då, men...
De är sanna. Jag har sovit ett par veckor faktiskt i bilen uppe i deras utvecklingsfabrik där.
Så, ja, men det är ju det, och det pratade jag ju om lite om i tidigare avsnitt också, just att skillnaden mellan alltså dussinproducerade grejer och saker som tas fram ur en liten produktion från scratch, det tar så mycket mer tid och är så mycket mer, ja, det är så mycket dyrare. Det är ju liksom så här, det finns ju inte, du ska ju ta fram hela ramverket för det. Det hade varit lätt att ta en väska som, för jag vet inte, det var någon som pratade om det just liksom, varför är väskan så dyr? Ja, men det finns ingenting. Du måste göra allting från scratch. Du ska liksom ha ett gäng designers, allting ska liksom ritas upp på det. Det är liksom så här, första prototypen. Det är klart att när ni har fått igång allting, ramverket är klart. Alla mått finns liksom och så. För det är väl också det som är grejen med Pound. Innan de fick fram alla liksom, alla mallar de har. Det tog ju tid. Men när de väl har mallarna, då är det jättelätt att bara klippa ut tyget, sy allting, för du vet exakt hur det går. Då blir det ju löpande ibland. Jag kan tänka mig första väskan de sydde till väskan de syr nu. De lär jag skalat ett par timmar bara i produktionstid, skulle jag säga.
Oh ja, säkert.
Ja, allting handlar om skalbarhet och volymer också, såklart. Men nu ligger ju mycket R&D, produktutveckling och allt det här i de här, såklart. Så är det. Och då får man liksom sätta ribban högt, och så kommer vi som är pionjärer, vi handlar. Och så får tillverkaren tillbaka lite, och så kanske man kan sänka framöver sen. När man har skalat av alla oss som är villiga att betala. Nej då, men det är så det funkar. Det läste man ju på marknadsföringen när man gick i gymnasiet.
Jag tror verkligen att folk kommer finna värde i det. Jag tror att, med tanke på hur mycket folk är ute, och om man liksom slår ut det på per runda, så är det inte många kronor liksom.
Nej.
Du köper en väska, och så förhoppningsvis så håller den hur länge som helst sen, så då är det inga pengar heller. Jag menar, hur många billiga väskor har man köpt som inte ens håller en månad, och som är vansinnig sen? Eller skor som folk köper. Jag menar, köper typ, som vi pratade om skor för ett tag sen. Ja, du köper en doja för 1500 spänn som är helt inte alls tillverkad för det ändamålet du gör. Och så sliter du sönder den, och så blir du så här, Gore-Texen läcker och allting är skit liksom. Jag får köpa 4 par skor på en säsong. Ja, men då är du uppe i liksom 7000 spänn bara skor. Typ.
Och paddelrack för 3,5 som är slut om ett halvår. Där har vi det största.
Men jag vill bara säga det, att alltså, jag är medveten om att det är en väldigt dyr väska, att alla inte har råd att köpa den här väskan. Det är liksom inget fel med det om man vill ha andra väskor, utan det vi försöker göra är bara på något sätt pusha gränserna lite grann. Okej, men hur bra kan man göra en väska? Och, och förhoppningsvis så leder det till en utveckling inom sporten på något sätt.
För sen har väl typ flaggat för att det kan komma andra modeller?
Det är klart, jag har säkert skissat på 10 andra också, men vi får se, vi tar allting i sin ordning och vi gör allt vi kan för att liksom den här lanseringen ska gå så bra som möjligt. Att folk har vi det därifrån.
Behöver vi ha en bilbag också, vet du, som alltid är med i bilen.
Nej, men det är grymt.
Men apropå det då, så just framtiden, vad har du för planer här nu? Närmast framöver, nu är det ju såklart lansering, tillverkning och lansering av detta.
Ja, precis. Nu när Kickstarten är över så är vi, jag tror möjligtvis att vi kommer starta produktionen veckan som kommer nu. Jag kan inte lova, det är väldigt mycket kommunikation fram och tillbaka och så, men allting är redo nu, mer eller mindre för att liksom bara dra igång produktionen. Och så därefter så inväntar vi väskorna och vad säger man, ta i trä eller någonting, så går allting smidigt. Och vi kommer att uppdatera liksom alla som har stött oss på Kickstarter där på Kickstarter-sidan och framförallt där kommer vi uppdatera liksom med små saker och så, hur läget ligger till, men
Yes, box. Trevligt.
Jag har även hört det viskas att det kommer att kunna gå att köpa väskan sen på hemsidan, va?
Det stämmer. Man kan faktiskt, det blir kanske lite exklusiv för er här då. Man kan faktiskt förbeställa väskan. Så missade man Kickstarten så kan man gå in på vår hemsida och förbeställa den även där. Det är lite mindre rabatt. Jag vet inte exakt vad det blev för siffra. Jag tror vi hade 30, 25, 20 på Kickstarten. Beroende på när man gick in och säger att det kanske är 15 nu. Jag tror vi sa 15% kanske. Slutpriset sen då. Så. Är man sugen, har man missat att beställa väskan på Kickstarten, så finns det fortfarande möjlighet nu fram tills att den levereras. Så in och kika där.
Snyggt, snyggt. Vidare, ni har ju lanserat ett team också för European Birdies. Ni har Håkon, poddens Hanna och Blair. Vad är tankarna med teamet och hur siktar ni på att de ska kunna hjälpa European Birdies?
Ja, men framförallt så är det bara ett väldigt gött gäng människor. Jag känner ju Håkon lite grann så sen innan. Han var ju med från början med greppsäckarna. Han kändes väldigt naturligt att fortsätta med då. Och sen, vi vill ju gärna liksom... man vill ju ge större så många som möjligt. Men vi tänker nog lite mer hålla teamet rätt så tajt. Inte för många spelare, utan hellre ha liksom några få som vi kan hjälpa då och ha nära kontakt med. Så vi har Håkon, vi har Hanna, vilket är superkul. Vi har Blair och så har vi även Samuel Henninen från Finland i teamet. Sen har vi ett par till som inte annonserats. Vi har kommit överens med två till som annonseras inom kort.
Kul. Tänker ni att det är några som ska över och spela på andra sidan pölen så att säga? Så att ni får promota er i USA?
Det kan finnas, det kan ligga någonting i det, ja. Men jag tänker, jag låter personen säga det själv när det blir äntligt.
Jajamän, men det är ingen engelsktalande. Det kan du säga.
Faktiskt, Blair ska ju faktiskt över till USA. Så.
Ja, då så. Nej, men sen är ju grejen att ni, jag har ju förstått att ni är ju Europa-fokuserade här.
Precis. Vi tänker lite grann att, eller jag hörde någon säga någon gång att försöker man vara allt för alla så blir man inget för någon. Och lite så vi har tänkt, dels med väskan och hur vi designat den, men även med teamet och vårt fokus på Europa just nu, att vi fokuserar väldigt mycket på Europa. Det var själva grunden till allting, att liksom Europa har ingen premiumväska här än, så vi ville förse europeiska discgolfare med det. Så fokus är Europa.
Det är rätt. Yes.
Du, vad har du för personliga mål? Både med, alltså mycket i företaget, men sen även med ditt eget discgolfande liksom?
Oj, ja, det är ju två väldigt, det är inte väldigt olika saker, men jag försöker skilja på det så mycket jag kan. Jag vill liksom inte vad säger man på svenska? Toot my own horn. Alltså jag vill liksom inte gå runt och sälja mig själv för mycket. Eller sälja liksom det jag gör för mycket. Så jag försöker separera på European Birdies och mig själv. Även om jag givetvis representerar European Birdies när jag är på banan. Och sådär. Men mål med European Birdies, ja men det är... Alltså det är svårt att ha långsiktiga mål. Man vill ju verkligen få det här projektet att gå i hamn och liksom att alla ska vara nöjda, att kunderna ska känna sig nöjda. Och, så allt fokus ligger på det. Och vi tänker inte försvinna efter den här väskan, utan vi har ju planer sen också. Men fullt fokus på Frid. Det var väl svaret på det första där. Sen när det kommer till min egen disco så har jag väl väldigt stora hoppningar och planer. Jag tränar för fullt på att bli så bra jag bara kan. Jag har hört att folk som jobbar med disc golf oftast blir sämre på disc golf. Men jag ska försöka bryta den trenden, tror jag.
Nej, men det känns ju som att du hade ju en ruggigt stark säsong förra året, så att det allting bättre. Det ser väl positivt ut, tycker jag, från min sida i alla fall. Det känns som att det går nog att lösa det mesta, skulle jag tro.
Det får vi ju säga också. Tack för underhållningen på EM. Det var ju sjukt kul att se både dig och Linus och Henrik. Det var ju fantastiskt.
Ja, nej, det var en overklig vecka faktiskt. Helt fantastiskt. Varsågod. Och tack själva. Alltså jag har fått så många som hört av sig och grattat och verkligen, det betyder jättemycket. Så. Tack för det. Mm.
Och nu får jag ju äran också att säga välkommen till Team Kasta Plast.
Alltså tack.
Och det här, alltså jag blev så glad när jag hörde detta. För att dels så ligger ju Kasta Plast mig så varmt om hjärtat. Och sen så är jag så glad att det blev du. En riktig stjärnspelare in i teamet nu. Ja, det ska bli jätteroligt att se och följa dig och Kasta Plast.
Ja, vad har du för historia? Du har väl lite historia med Kasta Plast?
Ja, om du går tillbaka och lyssnar på avsnitt 1, eller om det är 2. Nej då. Jo, men det var väl så att jag jobbade på företaget som hjälpte Kasta Plast att utveckla rasken, helt enkelt, till att börja med. Och sen så fick vi fortsätta med det, så det bara rullade på. Och det var tack vare Kasta Plast som jag började spela discgolf. Det var ju när... Ja, kanske när Kaxe... Nej, jag passade på Kaxe. Utan det var när Berg kom sen. Det var då man började fatta. Fast det här är ju riktigt roligt. Och sen dess typ så har jag också fått vara del av Team Kasta Plast. Så är det. Så det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag har sett det som från embryostadiet. Från det var en disk på en skärm till där det är nu, det är ju helt otroligt kul.
Fantastiskt. Ja, jag har verkligen känt mig väldigt välkommen in i teamet, och det är ett härligt gäng. Alltså, folk är väldigt passionerade över att kasta plast, och jag är väldigt taggad på att få kasta de diskarna nästa år.
I år? Det är det där också.
Denna säsongen.
Precis, jajamän. Men hur kom detta sig? Du blev approachad, misstänker jag, och så kände du att det här kan ju vara riktigt kul. Jag har ju ändå det bästa efternamnet för ändamålet.
Ja, alltså även det var faktiskt på lag-SM i Västerhaninge. Då gick vi mot Brunna, vet jag. Och jag spelade ganska bra där, men jag minns att Anders gick med några hål typ, och vi snackade en del och så efteråt så. Jag don't know, säger, så vi typ snackat sen dess. Ja.
He made you an offer you couldn't refuse.
Exakt.
Ja, det är jättekul.
Men det är ju ganska enkel ekvation, tycker jag, om man ser, alltså, just dig som person och den glädjen du sprider på banan. Alltså bara det, när jag har sett dig, liksom, alltså, du är en fantastisk representant för sporten. Jag tycker att du är en jättebra ambassadör, och det lyser liksom den här positiva auran kring dig. Och det tycker jag, det bågnar ju för en bra ambassadör, tycker jag. Alltså det är ju lätt att tycka om dig, kan jag säga. Bara det lilla när jag träffar dig, och liksom så här, det känns som att ja, men det är enkelt, det är inga konstigheter. Jag känner igen mig själv lite i det, liksom det här. Ja, men rycker lite på axlarna och så kör man det bästa utav det, liksom, så att Det är grymt.
Det är bra att det ser ut så. Nej, men det var, tack så jättemycket. Det var fina ord.
Ja, det var
ja, nej.
Kul faktiskt. Nej, ja.
Nej, jag tänkte bara säga att jag gör mitt bästa. Jag kommer ju från att jag har haft liksom väldigt svårt att lugna ner mig på banan och jag har liksom låtit känslorna ta över. Inte så att det gått ut över andra, hoppas jag någonsin, men liksom inombords liksom, så måste man lära sig att, alltså, att topparna inte ska vara så höga och dalen inte ska vara så djupa, att man liksom tar det liksom, man lär sig hantera sina känslor så.
Mm.
Det är kul att folk ser mig så.
Men det där tror jag är klassiskt, alltså just det här och växa in i rollen liksom kring att, alltså när man blir lite bättre och så, att man känner att ja, men ja, det här nu, för jag menar, vi har ju alla haft otroliga, jag har ju också haft sådana extrema liksom dalar, jag vet något STG och när jag fick liksom verkligen bita ihop, allting gick jättedåligt. Jag kommer ihåg, jag vek ihop min putter till en sån taco liksom, la den i korgen. Och så liksom skrev under scorekortet, så han drog en turnaround och skickade iväg den över yardputten, så jag hittade den aldrig mer sen liksom, efter det. Så. Men då var allting klart, alltså det var det. Så då var jag helt vansinnig. Ja, men det var mycket grejer som hände den här rundan, tror jag. Jag kommer ihåg det som att det var någon som var runt och du vet var så här lite störig och jobbig och var på en liksom. Och det, man försöker bita ihop, det är också det. Så här, man vet ju själv hur det är att gå med någon som är så extremt tråkig, sur och... Och så här, kartig på ett kort liksom. Och så känner man bara så här, så där ska jag aldrig bli. Det är bara, och så får man bara säga till sig själv. Men sura lite och så får det gå över. Så.
Ja, exakt. Precis. Nej, man vill ju inte vara den som är den. Men jag har medlidande ofta med den personen.
Oh,
det är
lite
jobbigt där.
Oh, ja, verkligen.
Men,
Det är en del i utvecklingen. Man får passera det där.
Så är det.
Ja, men kul i alla fall som sagt med Kasta Plast. Det känns ultra roligt. Och jag tror att vi kommer få många lyssnarfrågor kring detta ämne.
Alltså, du tror det? Jag vet att det har liksom dykt in en hel del. Men vi kan hoppa nästan in på lyssnarfrågorna direkt där då. Kan inte du ta och bränna av den första då, Viktor?
Detta är väl den frågan som jag tänker att alla har frågat mer eller mindre. Och den som finns på allas läppar. Berg som signaturdisk, eller kommer den någon signaturdisk?
En berg. Jag har hört jättemånga roliga namn. Ja, alltså så här, ingenting är bestämt. Jag har liksom inte någonting redo nästa vecka. Vi pratar om det, ingenting är bestämt, men det är ganska kommer någonting så lär det ju bli en berg.
Amerikanerna har redan bestämt sig i alla fall. Det såg du på sidan. Berg coming up. Berg.
Det är nästan att du borde ta en annan disk bara för att vara motvals. Så här, det blir en grym istället.
Vi tar allt liksom förutom en berg varje år.
Ja, det är grymt. Jag ska tillägga det nu. Ni som inte hör ert namn, det är så här, vi fick in rätt mycket lyssnarfrågor. Så vi har, och många var lite likadana. Så alltså de som är mer generella kring just detta, till exempel som berg som signaturdisk och sådana, där har vi bakat ihop alla. Så att, känner inte glömda, utan ni är med där. Alltså det, som sagt.
Men jag måste bara flicka in i liksom, med just disken berg, vad speciell den är. Alltså den är så unik och jag älskar den. Jag har aldrig kastat något liknande. Det enda jag vet som typ har flygit likadant, lite liknande, är typ en pirana. Och senaste veckorna håller jag faktiskt med på att experimentera med att putta med den. Jag har en ganska aggressiv spinputt och jag märkte ganska fort att den, jag når lika långt med bergen. Men liksom när jag nått korgen så bara dumpar den efteråt. Så man får ganska mycket... Man vågar gå för saker och... jättespännande disk. Jag älskar den. Och det var bara svårt att vänja sig vid tanken av att putta med en disk som har en thumbtrack.
Precis.
Men ja.
Men jag tror det här är, vad ska man säga, Bergs år i år. Jag känner på mig det. Men dels för att du kommer kasta på hemmaplaner nu, men även Oakley är ju helt såld på bergen också, till exempel.
Och även Stokely.
Och Stokely kommer ju, han är ju liksom ultraberg nu liksom. Men jag såg även på Skins nu med Luke Samson. på Gatekeeper, tror jag det var. De tävlar om sådana trisslotter typ. I alla fall, där hör man också att de andra vet vad berg är för disk. Mm. Så, ah, jag såg på din arm, jag trodde du skulle kasta hur långt som helst, sen såg jag att du kastade berg. Typ så sa liksom hans kompisar där på kortet. Ja. Så ja. Att, den kommer erövra USA nu, jag känner det på mig, och världen.
Ja, men jag tror också det. Grejen är att jag har gått mer och mer att kasta glidlösa diskar. För att, det finns många som pratar om okay, men den här disken glider så långt, den här flyger längre än alla andra diskar, liksom, den har så mycket glid. Men alltså, för oss som kastar rätt långt, vi vill inte ha glid, utan vi vill ha liksom, kontrollerbar distans. Vi vill veta att den här går 130 eller den här går 110, och den går inte längre i alla fall. Mm. Så jag tror... I mean, man kan ju bara se på hur typ alla de här Harp, Zone, alltså de slags pattern approach platta diskarna, hur de tagit över liksom, det har blivit en helt egen disk, alltså en helt egen kategori av diskar. Den här approach disken då, och det fanns ju inte för, jag vet inte, det hade klart det funnits, men det var inte populärt typ för några år sedan, men jag vet inte, jag tror att det är det hållet vi går åt. Mindre och mindre glid.
Ja, men det har ju varit, för jag har kastat mycket Piranha för, precis som Claes och så därför var ju bergen för mig var ju verkligen inga problem alls. Så sa ju till Anders också, när jag fick en berg första gången åt honom, alltså, han bara, den här känns ju, alltså i handen så satt han ju så, jag bara, det här känns bekant liksom. Och innan, när Piranan försvann så kastade jag jättemycket Rhino, och det är lite samma sak där. Rhino är ju också en disk som liksom dör, den går ungefär. Trycker du på en Rhino så är det 90 meter och sen så bara stendöden, mer eller mindre. Liksom. Det händer inte så mycket mer sen. Det är ganska skönt att ha den, precis som du säger, du kan ta en berg, trycker på den stenhårt. Det är 80 meter, 80, kanske 90 om du verkligen får på en riktig klippa. Liksom. Men sen är det ju, den bara stendör ju efter det. Liksom.
Så att det... Ja, det är det. Man vill eliminera liksom, man vill ha så små felgångargrader som möjligt och så får man planera sitt spel ut efter det liksom.
Intressant du sa det med spinputten. Det är nog faktiskt någonting jag ska testa nu till i år. Och spinputta lite med K3-berg, för att jag tycker att det är, för jag spinputtade mycket förr och jag hatar att få returer. För det är inte ens roligt. Du står där på 20 och så spinputtar du och så har du liksom, så glider den förbi 15-20 och så har du liksom en retur som är typ samma liksom. Det är kass är det.
Och jag har haft en väldigt aggressiv spinput. Så jag har verkligen fått smaka på de här comebacksen rätt ofta. Och alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tror att jag var mest bara rädd för tanken av att putta med en berg. Eller det var liksom, precis när jag väl testade det. Jag har kört typ 2 veckor nu när jag liksom verkligen har tränat in den putten. Det tog mig kanske 10 puttar och sen så märkte jag att releasen var bättre på någon anledning. Jag vet inte varför. Den går rakare, alltså du har typ, nu så filmar vi inte det här avsnittet, men om du tänker en platt vinkel, bergen flyger likadant om du släpper en platt, lite annie eller lite hyzer, den får liksom inte den här skjutsen vänster. Så du har liksom bättre felmarginal där, och jag ska inte vara den som är den, men jag tränar ju med Linus mer eller mindre varje kväll just nu, och Pelle. Och bergen har redan vunnit några puttävlingar över Linus. Den är helt okej.
Ja, kul. Jätteroligt. Du, Lukas Björner official, han drar iväg en fråga här. Vilken putt, mid och driver kommer bli arbetshästan i din bag? Får jag säga, vad tror du här nu då? Så nu håller vi över på och labbar lite.
Jag labbar en hel del. Alltså, jag måste säga att jag är väldigt bekväm med allt, alltså alla deras putt och putt slash upp till kaxe har jag liksom hittat jättemånga sköna. Och jag vet inte hur många som har testat Reko X än. Det är en disk som jag kommer förlita mig på ganska mycket, misstänker. Det är typ som en, vad ska man säga? Man behöver slita in den lite grann. Men sen när man slitit in den så är den en extremt torque-resistant putter, om det säger någonting. Men spikrak, lite stabilitet. Alltså, men den turnar aldrig över och liksom sådär. Så den är grym. Den kommer jag kasta väldigt mycket.
Coolt.
Lite kåsiga, vi har stug på den, eller?
Vad sa du? K-serviör? Ja, kanske. Det skulle man kunna säga. K-serviör har varit lite för tjocka för mig att kasta. Mm. Alltså jag gillar inte när de är för bulliga. Utan det här känns typ som... det är som en mid-botten på den med en rekotopp, om du säger någonting. Det är som en... ja, det är det bästa jag kan säga.
Mm.
Så den är väldigt skön att driva med. Så... ja, jag tror mycket Reko X. Järn är en fantastisk disk också som jag testar mycket. Sen så har vi ju Kaxen som är som en hybrid. Förlåt, det här är verkligen inte tre snabba svar här.
Det här är jättegött. Det här är nog det jag tror alla vill höra också dessutom, så att det är bara att kötta på nu.
Okej, vad bra. Så jag vill ju dra hela bägen här. Jag är så taggad. Nej, men det är klart. Okej, om man säger så här. Jag kommer kasta mycket berg, mycket reko, reko X och järn. Och jag är sån som jag kastar inte så mycket mid. Så det kommer vara liksom de som får jobba mest när det är liksom under, eller upp till 100 meter kanske. Sen är jag väldigt spänd på att kasta kaxen utomhus. Jag har inte gjort det så mycket än. På bana liksom. För att det är en väldigt... det är en väldigt unik disk. Det är liksom verkligen som en hybrid. Jag hoppas att det går ungefär som jag kastar rockar in, fast lite längre. Och det är så jag har haft känslan av att den gör. Så det kommer vara mycket kaxe. Sen så kommer jag nog gå upp till... och sen så kommer nog stål vara den disken som får flyga mest, tror jag. Om det är liksom... ja, men hål upp till 120 eller...
mm.
Någonting sådär typ. Jag kastar ganska mycket stabilt. Inte så mycket heiserflip liksom.
Mm.
Så ja, det är där jag är just nu.
Du, på hål 11 på NT här i Lund så kastade du ju Tactic som du isade med sista varvet. Vilken disk tror du kommer ersätta Tacticen i bagen då?
Det är en Reko X eller en järn. Alltså jag har testat två slags järn. First run järn som är lite... inte helt flätt, utan den har en liten dom på sig. Och den är vrålstabil. Skön, men liksom vrålstabil. Sen så har jag också fått testa en som har en paddeltopp på sig. Och den är liksom lite mer kastvänlig, eller vad man ska säga. Eller den vill flyga. och jag är också väldigt nyfiken på när K3 kommer ut, hur de slits in. Jag tror att en K3 som är insliten kommer att ersätta ungefär, ja, men, inte ersätta men liksom kommer vara likvärdig mot en kanske taktik eller sånt som jag kastat tidigare då.
Mm.
Så Reko X eller en kanske insliten järn.
Ja, snyggt.
Mm. Spännande bag måste jag säga.
Mm.
Mm. Det kommer lite fler frågor på bagen längre ner sen, så jag tänker att vi kan hålla oss lite på dem. Men Samuel Falmar undrar om vi skulle kunna ge vårat bästa tips för att bli lite bättre. Eller bli bättre. Har du några sådana här genuina jättebra tips för folk som vill bli lite bättre?
Just det. Samuel Fällmar tror jag han heter det. Om man vill bli bättre. Alltså det jag gjorde. Alltså det som var min stora grej. Det var att jag började filma mig själv. Och faktiskt såg att jag inte kastade så bra som jag trodde att jag gjorde. Liksom jag roundade jättemycket och jag hade en massa saker för mig, så börja filma er själva och jämföra med något proffs. Ni behöver liksom inte kopiera någon, men det är ju så att allting som man vill bli bra på, när det handlar om kreativa saker, så måste man nästan alltid börja med att imitera. Man måste imitera någon mästare, så att säga. Om det handlar om liksom måla eller musik eller om det är discgolf eller vad som helst, så börjar man där. Så när man väl har liksom kommit till en punkt där man kan göra sin egna grej, ja, men då är det bara att köra liksom. Men filma er själva. Jag måste inte lägga ut på ska vi snacka discgolf, utan visa någon kompis och jämför med det finns jättemycket på YouTube, så gör det. Det är väl det bästa tipset.
Och då har vi John Eson och Olle Backendal som skriver och frågar om det blir någon trip till USA i år.
För min del så blir det inte så mycket USA. Jag har preliminär planer på att kanske försöka ta mig till VM. Men mer än så blir det tyvärr inte. Jag känner inte att jag... Det känns inte rätt rent liksom... Eller det känns inte som att det är rätt timing för mig just nu rent privat. Och sen så är det också... jag tror att jag behöver utvecklas lite till och liksom kunna bli lite mer stabil för att det ska bli kul att åka över till USA. Mm. Jag är hellre och liksom försöker fighta som lead cards och liksom toppplaceringar här i Europa än att kanske komma liksom lite längre ner i USA. Men mitt stora mål med säsongen kan man väl säga är väl att liksom lyckas spela till med tourkort i USA så att jag kan åka nästa år om jag vill.
Bra.
Om jag kan. Om jag får.
Ja, ja.
Vi håller tummarna.
Du, Linus Karlsson, a.k.a. Limpan. Vad hade du döpt din egna KP-disk till? 4 bokstäver.
Ja, alltså... Jag och Claes har spånat väldigt mycket på det här. Och vi har kommit fram till att bästa namnet man skulle kunna ha är ju... Det är ju liksom en lite större bidad reko som... en putt-putter, alltså som heter Sorg. Nej, jag skojar. Nej, jag vet inte. Alltså, det finns så många roliga namn man kan snacka om, men jag vet inte. Alltså, vi får se. Vi får se om jag får möjlighet att döpa en disk så får vi se vad det blir. Men jag har en lista på namn som inte jag kan dra just nu. Ja. Mm.
Det låter bra.
Det där är sån där jättebra... Man inte har något att göra. Nu kommer vi på att kasta plastnamn här.
Mm. Ja.
Körv.
Stor
körv. Ja.
Oh. Yes.
Yes.
Nathalie Engman frågar, vad ser du fram emot säsongen 2022?
Oj, att tävla. Jag saknar verkligen att... jag längtar till att få tävla igen. Jag har en plan nu, eller jag har nästan satt mitt schema ner för nästa år, så det kliar i fingrarna för att komma ut och liksom se om träningen gett resultat och kasta de nya diskarna och bara få liksom träffa alla igen. Man blir lite som en familj när man är ute och reser så mycket tillsammans hela tiden, för även om det är olika platser som man är på så är det oftast samma folk så att säga, så bara träffa folket igen och tävla.
Mm. Hon frågar också, vad är det största mål med säsongen 2022?
Ja, men det är väl det att jag vill spela tillräckligt bra för att kunna få åka över till USA nästa år om jag får möjligheten till det. Om förutsättningarna finns liksom. Vad som krävs för att göra det kommer att publiceras ganska snart. Jag hörde en podd med Jeff Springs häromdagen. Släpptes på till Upshot. Han snackade lite grann om hur de kommer lägga upp tourkorten och så i framtiden. Så, och de skulle publicera nu hur tourkorten 2023 kommer delas ut. Få liksom säkra scenplats där. Mm. Så jag kommer hålla ögonen öppna nu de kommande veckorna. Det skulle ut innan säsongen startade borta. Så.
Mm.
Kika på det och sen bara bli bättre helt enkelt.
Jag såg att Jeff Spring var med i The Upshot. Jag tycker om den. Jag gillar han. Charlie Eisenhower tror han heter, va?
Eisenhower.
Ja, just det. Precis. Amen. Jag tycker att han är bra. Väldigt, det är även han som har det här Hot Stove Weekly på Disc Golf Network när han går igenom. Där var ju Limpan med nu sist också. Ja, han pratade faktiskt om att Latitude hade sponsrat en stor svensk spelare och så pratade han om Limpan. Och sa han att han kommer komma över och spela i USA i år. Så att de fick ha koll på dem. Det är grymt.
Ja, Linus är stor i dubbel bemärkelse nu. Vi har gymmat en hel del och han är blivit riktigt bitig faktiskt.
Han har bulkat den pojken.
Ja, jag såg det.
Det är inte bara mustasch.
Nej, exakt. Nej, jag tror att han kommer överraska många där borta. Vi här vet ju hur duktig han är.
Mm.
Liksom 1035 ratad på att... om en spelare här i Europa och i Sverige. Ja, de kommer att se upp. Han kommer absolut att ha med toppen att göra i många tävlingar där. Så. Mm.
Ja, det blir sjukt spännande. Jag spelade med en kille som hade spelat i USA förra säsongen, nu i tävlingen i helgen. Och han sa att ratingen är svår att liksom jämföra eftersom att det har blivit som två poler i och med att det inte har varit någon uppladdning riktigt.
Mm.
Men jag lyckas inte greppa om man tyckte att det var åt vilket håll ratingen var i USA kontra Europa. Alltså, det ska bli spännande att se.
Alltså det här är min take på det hela, och det är att alltså, Toren där har ju väldigt många spelare som har spelat väldigt länge, så att deras rating är liksom någorlunda stabil. Medan när vi tävlar på tävlingar här så är det uppblandat med väldigt mycket nybörjare eller folk som kanske bara spelat i 2-3 år eller kanske 1 år eller precis har börjat, och utvecklingskurvan är ju så snabb så tidig, så man, liksom, man ligger ju 1 år före sin rating hela tiden. Så att säga att en 9-30-spelare liksom konsekvent spelar på 9-20 eller vad blir det, 9-70 eller någonting, så drar jag dem ner, och det är så många som har blivit väldigt bra här i Sverige och Europa på väldigt kort tid, så det är liksom, vi ligger efter där och så drar man ner just därför då. Det är så som jag ser på det här fallet. Så jag är övertygad om att det är enklare liksom att få en bättre rating när man spelar med folk som har liksom lite stadig rating, som har spelat länge, som inte liksom är för i sin egen utvecklingskurva. Så
ja, det blir intressant.
Tror jag lite mer faktiskt, just med tanke på att de är så många där över också, som ligger på ungefär liksom, alltså det är så många i potten som har hög rating, vilket gör att det blir liksom mer. Spelar du som i Linus fall nu, om han åker över och spelar så pass stabilt som han gör här hemma liksom, då kommer man också se det sen på resultatet och just på rating liksom, att det kommer bli, den kommer hänga med upp. Här blir det liksom, han är ju en del och sen är det ju många andra, och han är liksom oftast liksom en del bättre kastmässigt liksom. Många, han ligger liksom så mycket mer kast framför. Det är svårt att säga liksom.
Ja, men tänk så här, tänk att liksom, ja men säg att alla 9:30, säg att alla hade varit 9:30 i ett fält och Linus hade varit 1030 och alla faktiskt hade varit 9:30 rate, eller liksom den i den vad säger man, kvaliteten, eller i den vad man nu säger. Då hade det varit rättvist, för att då hade de spelat utifrån sin rating i snitt ungefär som de ska, och då hade Linus fått en rättvis rating. Det är bara att det är så många nu som är liksom på väg uppåt här i Sverige, så att därför så spelar man nästan alltid bättre än sin rating, och då drar man ju ner liksom snittratingen på tävlingen. Det är väl lite det som poäng var.
Just det.
Sen så har vi nästa fråga här från 112 Poppe och J. Lofstrand. De undrar om det kommer en kasta plastväska i samarbete. En frid kanske med KP-tryck.
Det är ingenting som är som är liksom vi håller på just nu.
Det är ju ett sjukt passande namn annars.
Ja, det är en slump faktiskt. Men kul, jag tror att han Poppe som ni skrev, jag tror att han var med, jag träffade honom på Koster, jag bodde där ett tag. Så han var med typ första gången när jag faktiskt höll på att träna discgolf. Nej förlåt, det här är kanske väldigt spretigt, men ja, hej Poppe.
Det kanske. Men några schyssta patches borde vi lösa, va?
Ja, det löser vi.
För oss KP-lovers. Du, diskböj. Han frågar här, hur ser ditt torschema ut för 2022? Du sa att du hade börjat att skissa på det i alla fall. Highlights.
Några highlights. Det är ju så, jag kommer att försöka fullfölja så många torer jag kan. Så det kommer att vara liksom, i Sverige kommer jag kommer att prioritera Pro Touren, men försöka spela 3 NTS. Sen så i Europa kommer jag att även där prioritera European Pro Tour, men försöka få en total i ET också. Eller om det blir tvärtom, jag har inte bestämt mig där än. Det är spännande. Det finns alldeles för mycket tävlingar nu, tänkte jag säga. Men det är ju kul.
Men det sa du lite nu också, vilka du kommer prioritera, det var nästa fråga han hade. Men han säger också, eller frågar också om, känner du att motståndet i Sverige inte kommer vara högt med tanke på att folk är över i USA och torar?
Ja, nu blev det väl så att det blir lite, jag vet de enda två som är liksom signade nu över i USA är ju faktiskt Max och Linus. Alltså som har liksom registrerat sig på tävlingen som kommer nu, första waven här. Så många är ju kvar, det är liksom två spelare som är borta. Men det är klart att sen på Europatouren och sådär, de bästa finnarna kommer ju vara borta, många av dem. Och även estländare och norrmän och våran bästa svensk, Max. Då. Så det är klart att det blir lite tunnare här. Men det är ju å andra sidan många som blir bättre här också. Så det ska bli spännande att se.
Mm.
Jag förväntar mig tufft motstånd.
Det är bra.
Mm. Du, Erik Vialex, han frågar, kommer du kasta alla diskar i KP's lineup? Och är det någonting du saknar där?
Nej, jag kommer inte kasta alla diskar i KP's lineup. Jag är ganska enkel och så. Nu så har de ju väldigt många bra putters liksom, och approach diskar. Jag gillar att kasta sånt, så jag kommer nog kasta alla deras deras sådana då. De enda andra som jag liksom vet att jag kommer kasta, det är K3 Kaxer. Jag tycker den slits in väldigt bra och är väldigt skön, och jag tror att den kommer vara användbar för lite längre kast. Och sen är det, om jag får tag på några stabila lots. Om folk som hör det här har liksom några gamla Charlie Goodpasture från 2020, så är jag intresserad. Sen stål kommer jag kasta. Sen har jag inte riktigt hittat några main drivers än som jag känner mig trygg med. Liksom. Så det kan hända att jag ersätter dem där lite grann i början. Jag vet dock att det, liksom, det finns saker in the works, så att säga. Sen ska jag inte säga någonting mer, men det kan hända att jag till en början, om jag ska gå för maxdistans liksom, och en stål eller en lots inte räcker, så kanske jag går tillbaka till någonting som jag hade innan då. Bara för att inte bara för att känna mig bekväm med dem just nu.
Mm.
Så. Men var det ett svar eller?
Ja, men det tycker
det
jag.
Det var det nog. Du, Viktor, du kan ju ta nästa då.
Oskar Gäster, som är poddens egen maskinist, kan man väl kalla honom. Undrar om birdie bags, kommer de att komma tillbaka i produktion?
Ja, om folk är sugna på dem. Nej, det tror jag. Ja, men, nej, men absolut. Ja, det har faktiskt varit så här. Jag skulle producera ganska många fåglar i början av förra säsongen. Så jag hade liksom, jag hade även tänkt att börja trycka på fåglar så att man kunde få liksom egna tryck och sådär om man ville ha det. Så jag hade gjort i ordning jättemycket tyg. Jag hade satt undan liksom flera veckor bara för att sätta mig och sy, för det tar ganska lång tid att sy sådana där. Och det första som händer är att jag bryter av en USB-sticka som är jätteviktig för just den här maskinen. Det resulterar i att jag inte kan sy några alls faktiskt. Därefter så drog säsongen igång. Och jag har försökt få tag på den här reservdelen sedan dess utan att lyckas. Så fåglarna har faktiskt inte, det har inte kommit till några nya. Jag har dock faktiskt, jag har jättemycket tyg som redan är tryckt, och det känns dumt att slösa. Så jag funderar på om jag ska göra liksom, det blir som små cylindrar, små liksom greppbomber eller vad man ska kalla det för. Och jag tycker de är jättesköna, så jag vet inte om folk är sugna och vill ha dem, för det är grym fyllning. Vi har faktiskt en uppdaterad fyllning nu som är ännu bättre än tidigare. Så den fyller sin funktion lika bra, men de är inte riktigt lika fina som tidigare. Mm. Om folk vill ha lite grepp, ja, vi får komma på ett bra namn tillsammans, men någon greppcylinder för oss. Då kan vi nog lösa några stycken sådana.
Det verkar som att det är ett bra tryck i dem, för jag vet att Qing hade ju några kvar. Det pratade de om i kedjor ut där, och de var ju, tog ju tokslut direkt efter det, så att det, jag tror att det finns ett ganska stort behov av dem, för det är alltid kul också. Jag tror att det är många som tycker om och stödjer just lokala här i Sverige liksom, så att det tycker jag.
Ja, alla de är ju sydda av mig personligen, så det kanske det tar lite extra tid liksom, men om folk vill ha dem så då gör jag det.
Det låter ju som en sjukt komplicerad symaskin där med USB och grejer.
Ja, det är ganska komplicerat. Det behövs om man ska sy så många och få dem snygga. Det är jobbigt. Det är lite enklare om jag ska sy sån här fyrkanter eller cylindrar eller vad det nu blir.
Mm.
Yes, vi ser fram emot någon variant i alla fall. Du, Heiser, han frågar här, den frågar, finns det någon story bakom namnet European Birdies och Frid?
Ja, det finns det. Oj. European Birdies har, alltså man kan vrida och vända på väldigt många olika sätt. Men från början så var det ju, det är lite typ dubbelbottnat, eller om man ska säga. Det ena är att greppsäckarna hette ju Birdies från början. Och de heter väl fortfarande det, antar jag. Så, och det här var ju då European Birdies liksom. Vi skulle vara Europas bästa greppsäck, så det här var våra birdies. Sen så ville vi liksom, när vi skapade team, så hade jag väl tankar på att vi ville skicka över våra European birdies över till USA, så att de fick konkurrera. Jag ville liksom sätta upp ett system som var lätt för mig att så här, ja, men finansiellt sponsra våra spelare för att åka över till USA och tävla, så att liksom flera, vi ville se flera European birdies på den amerikanska touren, och även europeiska birdies liksom på scorekortet. För att avsluta European birdies, det var en grej till med European birdies. I alla fall, jag hade väldigt mycket tankar med just det namnet då. Så det är väl lite grann där det började. Mm. Och det här att man kan inte vara allt för alla, utan man vill försöka vara allt för alla, blir man inget för någon. Så jag vill verkligen fokusera på Europa, och det är därför vi har med Europa i namnet. Frid var en ganska häftig historia, och man måste nästan liksom printscreena den chatten som jag och Claes och Carl hade. För det var så att vi hade massa olika namn på den här väskan. Jag hade från början tänkt döpa den till The Archetype. Och jag vet inte om folk vet vad det är för något, men en arketyp är liksom som en urtyp av någonting. Så min tanke var att jag skulle samla jag skulle göra en urtypisk väska liksom. Ja, men de allra bästa funktionerna från de andra väskorna som redan fanns, plus liksom några unika innovativa idéer, allt det skulle komma samman i en urväska på ett sätt då, som man därefter kan utveckla. Och sen så gick vi fram och tillbaka, det var lite komplicerat med archetype och förklara. Vi var nära på att döpa den till typ berget. Men då skrev det att jag har liksom inte riktigt frid över det här namnet som vi höll på att jobba fram. Och då skrev Claes mer eller mindre, ja, shit, kul att du använder ordet frid, för det är just det som den ska heta. Och då var det så här, man typ gärna exploderade, för han, då drog han typ fram så här massa förklaringar på varför frid är med det vi vill ha på banan, och liksom i pandemimörkret så var liksom discgolfen var hans utlopp för att få frid då, helt enkelt. Och sen så i slutet av hela den konversationen så liksom drar han upp huvudet och visar hakan, och så har han tatuerat frid under hakan med jättestora bokstäver. och då typ, ah, men skitsamma, det jag ska erkänna, det är lite märkligt ord att ha som namn på en produkt, men vi är bara, vi kör på det, vi gillar frid. Frid är viktigt liksom att ha i livet och på banan och generellt, så vi bara körde på det. Det blir frid.
Mäktigt.
Ja.
Kul.
Mm. Ja, det är jättebra namn. Jag tycker att det är logiskt när man ser väskan. Känns fridfull också.
Mm. Ja, men precis.
Det var ju någon snubbe som skrev det till oss som om det skulle komma ut med en vagn någon gång, så tyckte han att den skulle heta Julefrid. Tror att personen bor i Göteborg faktiskt, som jag ska rikta.
Ja, hjälp. Eller så är det vår ordförande Ymer, Mikael, han är rätt bra på att dra sånt också.
Ja, jag kan tänka mig. Han kanske också är pappa, för det känns som något typiskt pappaskämt också dessutom.
Jajamän.
Off he goes.
Jajamän. Så är det. Ska du välja att ta den?
Ja, kör den du.
Ja. Du, om du hade haft Linus puttning, hade du slagit honom då?
Det hade varit mycket lättare. Grejen är så här, Linus är otroligt bra på att träffa luckor och att liksom, han är väldigt bra på kortare kast. Alltså han tar, om det finns ett enkelt hål så tar han det liksom. Han missar inte givna birdies. Och där är jag lite grann, det är det jag jobbar på just nu. Liksom bli bättre på kortare backhandkast och sådär. Jag är lite mer Konopiste än kanske Västervik eller vad man ska säga. Nej, förlåt, det ska jag verkligen säga. Alviken är grym och Jenny också, men lite mer öppna fairways är min grej. Men nej, svar nej. Han är fortfarande bättre än mig på Anna. Men jag närmar mig.
Det är bra.
Ja. Och då förväntar vi oss att du har sprungit förbi honom inom kort då.
Hoppas jag med.
Vi har ju nästan redan fått svar på den här frågan här, men Olof HJ undrar, vilka är favoritdiskarna från KP?
Oj, ja men okej, jag drar dem igen. Berg, Reko, Reko X, Järn, K3, Kaxe, Stål, det är favoriterna.
Göttigt. Du, Marcus 22. Nå kan vi förvänta frid på den vanliga marketet.
Ja, det blir ju inte innan de som förbeställt fått väskan i alla fall. Så förhoppningsvis så blir det väl i början av sommaren eller någon gång där. Men ja, jag vill fortfarande påminna. Alltså, om man vill få den för lite bättre pris så går det fortfarande att förbeställa den på. Eller just på den sidan. Så. Det är det bästa sättet att få den så fort som möjligt.
Precis. Du, Oscar understreck MNTR. Munter kanske eller någonting sånt. Ingen aning. Men han undrar i alla fall, kommer European Birdies sälja kepsar men mera snart igen?
Jajamän. Vi har faktiskt en ganska vad ska man säga? Men vi har en ganska fet lineup här på gång med lite merch och sådär. Det är in the works. Så det kommer vara lite allt möjligt. Ja, svar ja.
Mm, snyggt, snyggt. Nästa fråga kommer från Willes farsa. Och han skriver först och främst grattis i spons, mycket välförtjänt. Och så sen så skriver han, vilka diskar kommer du fylla friden med? Och det har vi ju koll på.
Det är Ville Par... Oh, kan jag glömma bort hans efternamn? Parpala eller något sånt där? Parpala.
Nej, Villes farsa är... vad heter han? Henke
Villes farsa. DGTV Henke.
Ja, Henke Nordberg tror jag det var.
Mm. Ah, förlåt.
Nej, det är ingen farsa.
Det är Villes farsa detta. Det är inte Ville som är själv ute.
Nej, jag tänkte säga att det var Ville Paraplas farsa. Okej, skit i det. Klipp bort det eller något om du vill.
Det är bra.
Bara frågan, vad ska jag fylla friden med? Ja, men det är de diskarna jag har sagt.
Förutom dem då, vilka drivers och sånt kastar du in som du inte har från KP?
Alltså jag är väldigt klassisk. Jag vet inte om det blir alltså jag håller på att träna mycket med typ Boss just nu. Men Destroyer, Boss, PD2, någon av de klassikerna som man kan lita på. Det är liksom det när det blir mycket vind och sådär. De har ju Rask KP som är väldigt stabil. Jag har några riktigt stabila sådana. Men jag har testat lite grann. Jag vet inte vad det är. Jag kastar ganska långt. Det är väl det första. Så jag har lite mer torque än de flesta när man skjuter iväg den. Och i motvind så behöver jag någonting som jag kan verkligen lita på. Aldrig liksom går över höger och fortfarande går långt. Så det är därför. Men det blir väl nog... Det blir någon av de klassiska drivers. Boss eller Destroyer. Eller PD2.
Japp. Du, Tuscaloose, diskhajen. De frågar här. Har du kastat några kastarplast innan sponsorn? Vilka molds i så fall? Och har du hittat några överstabila Grimex?
Nej, det är det. Jag har faktiskt inte fått testa de här Grimexen som är stabila som alla snackar om. Så vi får se. De kanske åker in i bergen då. Det dumma är att jag vet att det är de röda Grimexen som är stabilast. Och jag försöker ju hålla mig lite vitt. Så det blir kiv i European Birdies styrelse om inte jag kastar vitt. Så, så jag får se. Jag får se.
Men hade du kastat någon innan sponsorn också då?
Nej, just det, precis. Nej, jag hade inte det. Jag har inte kastat så mycket alls faktiskt. Jag har testat Rekon och jag har gillat Rekon och puttat med och sådär, men jag har haft andra diskar jag puttat med också. Svar nej.
Så är det. Du, Claes Nordin hoppar in här givetvis, som vanligt. Vem är den snälla draken?
Ja, det är Claes.
Det är Claes.
Mm. Det är Claes, ja.
Vad är storyn bakom draken då? Jag har ju hört den, men för alla andra som inte har hört den.
Oj, jag vet inte ens, jag vet knappt själv vad det är. Det är bara att alltså min familj, eller Elin som vi kollade på Draknäset, samtidigt som jag höll på liksom, och snackade med Claes och Carl. Så då bara, de trodde väl att det var så det hette liksom, ja, men när de kom in och överser eller delägare. Och det, så, de, ja, men, så undrar de om jag pratar med mina drakar. Då. Då började jag kalla dem för, eller då tyckte de det var kul och så började jag kalla dem för mina drakar. Så. Det är mina två drakar.
Snyggt.
Vi har Alex Gella Garcia som skriver KP Pro. Får man kasta något annat då också?
Ja, man får kasta några molds utöver det som finns i deras lineup. Men jag vet det som sagt, de är ju ganska tidigt stadie fortfarande i deras företag, om man får vara ärlig. Liksom, och de tar ju fram nya disker hela tiden, så jag är inte orolig över att jag kommer kasta. Bara kasta plast i framtiden, men för att liksom inte vara osäker och så på tid, så kommer jag att ha någon annan driver i alla fall som jag litat på sen tidigare.
Mm. Bra. Du, det är jag va? Jajamän. Rikses, om du bara fick äta en pizza för resten av ditt liv, vilken blir det?
Oj, ja, jag är ledsen, men det är en afrikana med kebabsås alltså. Jag vet, banan på pizza, men det är gött.
Det är gött.
Då hade min kollega Patrik varit nöjd. Det är hans. Alltså, han har valt den för resten av sitt liv redan. Han kör den varje gång. Nu kommer in till pizzerian bara. Jajamän, du behöver inte säga, jag fixar. Bara, du swishar. Säger han.
Ja, det är bra.
Ja, precis. Du... CJ 1987, han frågar, vilken disk ser du mest fram emot att kasta i år?
Ja, det är berg. Jag är ledsen. Putta med berg och kasta upp till ja, men kanske 70 meter med berg. Det ska bli spännande. Det är disk jag liksom... Jag gillar allt. Alltså, jag var faktiskt förvånad över att den inte var stabilare än vad det var, om man ska vara ärlig. Jag tror att det var en riktigt sån meat-hook glidlös disk, men... De jag har testat har alla varit relativt raka, men jag gillar det. Och jag har faktiskt hunnit slita in några K3-berg och jag gillar dem jättemycket, för man kan... Alltså i slutet av flykter på en berg, de flesta diskarna accelererar när de får hyzer, generellt sett. Alltså accelererar och sjunker. Eller accelererar gör de inte, men...
Jo, men typ tycker jag ändå att de, när de fejlar ut så får, känns som att de får lite fart liksom.
Ja, precis. Och det är som att bergen liksom får inte upp någon fart när den börjar fejda, så den liksom åker fram och sakta dör på ett sätt som inte någonting jag kastat tidigare gör. Samtidigt som den tåls att liksom trycka på, så jättespännande.
Hur upplever du? Det är kul att höra ett fräscht sinne. De olika plasterna, K1 och K1 Soft och K3, hur tycker du att, har du provat alla tre i bergen?
Ja. Det har jag. Alltså K3-plasten vet jag har, de har svårt att få till. De vill ju ha en liten dome på sina berg, har de sagt. Mm. Det är det som, i deras mold så har de en liten, alltså den går upp och ner, så i mitten så är det en liten svag dome. Mm. K3-plasten är helt platta för att de vill inte doma sig, eller de flesta tar dem.
Mm.
Och det gör dem lite mer understabila. Och det skulle jag ändå säga att jag håller med om. Sen så, ja. Ser man.
Den är tokplatt, jag K3.
Ja,
jag visar upp den i bilder.
Ja. Så de är lite rakare skulle jag säga. Sen så K1 Soft är den stabilare utav de som jag har. Sen så har jag en K1 Berg som är väldigt understabil, men den lägger jag undan ganska snabbt, för det är inte riktigt så jag vill ha dem.
Mm.
Men jag gillar K3. Jag gillar faktiskt att kasta basplast upp till typ fairway drivers. Jag kastar nästan bara basplast. Om inte det är som en järn eller någonting som man vill verkligen trycka på Anheuser. Jag kastar Zone innan. Då är den här i premiumplast. Men det var den enda disken upp till en fairway driver som hade i premium. Så.
Mm.
Jag gillar känslan av lite greppigare basplaster som man kan slita in. Så.
Mm. Gött. Har du testat K1 Glow i bergen?
Nej.
Den är lite stabilare tycker jag.
Mm.
Faktiskt. Hur är den i plasten? Är den greppigare eller hur är den jämfört med vanliga?
Jag tycker att den är wow.
Snarlik.
Ja, det tycker jag ändå. Men jag tycker att den är rätt skön. Alltså, men jag håller med dig. Jag tycker också om basplast. Jag älskar ju K3-berg. Jag tycker att den är superskön. Och den går verkligen helt rakt. Du kan dra ett streck rakt fram bara. Så flyger den så.
Vilka fantastiska plaster de har. Alltså. Jag har verkligen, jag har varit helt oexponerad. Jag har ju bara kört typ en Nova Discmania klassiskt. Men jag är jätteimponerad och H3 och K1, väldigt bra plast.
Där hör ni Elina och Nicke. Vi kanske behöver testa en berg ändå.
Ja, och inte bara basera allting på en bara bergtävling. Yes. Så vi ser här, det är ju Viktor som tar nästa.
Ja, då Ugglan. Har vi Ugglan, snart Göteborgsbaserade Ugglan. De undrar lite, eller de skriver, berätta hur du jobbar med juniorerna i 360.
Ja, det är inte jag, det är Carl som gör det. Jag jobbar inte med juniorerna i 360, tyvärr.
Nej. Det var ett kort och koncist svar.
Men Carl är grym med dem. Det är verkligen hans kids där borta och han tar väl hand om dem.
Bra. Du, Jimmy Beam, DG. Vilka förutsättningar kommer KP ge dig i 2022?
Ja, alltså jag får inte prata om kontraktet rent alltså så här specifikt, så där, men man skulle väl kunna kalla mig för ett halvtidsproffs nästa år. Jag kommer verkligen att, de kommer att stödja mig när jag runt och reser och men gör det enklare för mig helt enkelt att våga anmäla mig till tävlingar och komma ut och tävla mer. Sen får jag inte säga så mycket mer, tror jag.
Bra.
Sorry.
Det är lugnt. Lite som Dickerson hörde jag faktiskt pratade om han var med Johnny Discgolf och pratade om sitt kontrakt, för han tryckte lite på honom också. Men kan du inte ge mig några siffror då? Och säga så här. Nej, det kan jag inte. Men jag kan säga som så här. Det är mer än 1,5, sa han.
Jag kan tyvärr inte säga just det, men...
Nej. Ja. Nej, men det tyckte jag ändå var ganska... Han sa det, jag tycker inte om att prata om det eller liksom pengar eller så. Han sa det, det känns som att det är en personlig grej för mig och ihop med liksom min kontraktsgivare. Så att han sa det att, men vi klarar oss. Jag tycker att det är ett bra kontrakt. Vi klarar oss gott på det. Det finns liksom ingenting att klaga på. Så att, det är ganska bra.
Nej, men jag kan bara säga att de har varit väldigt generösa. Och det är för mig verkligen ett steg i rätt riktning om till att liksom kunna bli ett heltidsproffs. Det är väl det som är målet. Jag är sjukt tacksam.
Härligt.
Ja, och så sen så det var väl egentligen de lyssnarfrågorna vi hade, men sen så vill jag ju flika in min standardfråga som jag för övrigt glömde att ställa förra veckan. Men vilken är den sämsta disken du baggar, eller minst uppskattade disken du baggar, och den bästa som du inte baggar?
Oj, det är jättesvårt, för jag har ju inte kastat med den här väskan ute på banor så mycket än. Får jag dra den från förra året?
Du får väl svara precis vad du känner.
Så här är det. Jag har kastat en disk som folk retar mig för jättemycket. Och det är en superflippig, supergammal D-Line FD. Och det var faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, så var det nog en av mina... nycklar till att spela bra på EM. Det var för att det fanns en del hål som sluttade mycket vänster och man var tvungen att kasta rakt och sen dra höger. Typ exempel på det är typ hål 3 i Konfirste. Där man börjar liksom med ett långt kast och så ska man upp höger. Och en del kastar backhand, en del kastar forehand, men de flesta rullar. Och jag vet att, eller rollar. Och så den disken hjälpte mig jättemycket liksom, att bara, okej, men vill jag höger om det kastar jag den här, kastar den, sätter ner den och rullar höger. Och en liten rolig historia är att jag lyckades outdriva Simon Lissott när han fick på en riktig macka med DD3 upp på hål 17 där. Så kastade jag D-Line FD på en roller och kom kanske en halv meter närmare korgen han gjorde, så. Det var fint. Så det är väl den sämsta disken jag har bägat. Men det är svårt att säga. Jag har inte kastat min nya bag nu på banan så mycket, så jag har inget bra svar.
Och den bästa som du inte baggar, det kan du ju svara på.
den bästa som jag inte baggar.
Mm. Det är någon raritet som ligger i lådorna och myser.
Oh, jag har en supersällsynt disk från Innova som jag tror att bara kanske, jag vet inte om det är 3 eller 4 personer mer i världen just nu har. Det kommer kanske att läcka ut vad det är för disk, men ja, mer än så vågar jag inte säga. Nej, jag har som sagt inte starka åsikter när det kommer till diskar. Jag kastar allt jag äger mer eller mindre, förutom den här. Och har inte så mycket favoriter.
Ja, nej, det behöver man inte ha. Det viktiga är att det flyger bra när man har det i bagen.
Så är det.
Grymt. Vad heter det? Vi brukar köra sådana här lyssnarfrågor, men jag tänker att vi väntar lite med den. Så tar vi den i veckan istället. Nu i och med att vi spelar in söndag så har folk lite mer tid på sig att svara också på den frågan som var från förra veckan. Är det någonting du känner att vi har glömt, Josef?
Nej, det tycker jag inte.
Är det någonting du vill veta kring podden eller oss, eller som du inte har koll på riktigt?
Ja, jag hade ju massa frågor, men jag har hört mycket om dig, Ted, och dina snowboardresor med Claes och
ja, du vet.
Allt det där. Så, sen så har jag fått höra lite mer om din resa i Kassaplast nu, Anders. Det är väl lite nyfiken på. Och Victor, vi hängde ju lite grann i Lund tidigare. Jag har fått höra att du har en del på gång och sådär, men jag känner att jag har ingenting specifikt som jag vill som jag undrar just nu.
Nej, gött. Det är bara ställa frågan, annars vet du vad vi finns.
Jajamän.
Absolut.
Alltså, kolla vad jag har för överstabilt och vitt då.
Ja, svar ja.
Jag har faktiskt en Charlie Good Pasture guldig lots.
Okej.
Liggande så här hemma. Så att vi kan prata om det sen.
På tal om vita diskar så har jag sett att KP gjorde någon run nu med vita lots med vitt stamp på. Det är bland det cleanaste jag sett.
Jag har en sån. Jag har även en vit stål med vitt stamp. Det är nice.
Men de var inte lika stabila, Josef, va? Den runnen utav, det var väl förra årets run utav lots, va?
Nej, precis. De är inte riktigt lika stabila.
Kanske de jag behöver, för jag tycker att den är väl köttig, lotsen, just nu. Jag har faktiskt en X-Out lots dubbelstämpa som Anders har sagt. Den är, han säger så, men lotsen är så god för den går rakt. Liksom. Jag bara, den här går långt ifrån rakt, säger jag.
Men det är samma, jag har
Nej, förlåt. Jag skulle bara fråga hur profilen var på lotsen. Är den liksom domig eller är den platt?
Min är superdomig.
Okej, jag är fan av platta diskar då.
Jag kastar ju mycket Champion Leopard 3 liksom, till exempel. Det är ju min go-to fairway driver. Jag älskar den verkligen. Den är ju king. Du kan ju lägga den, hajsi flip upp den, glider på lite gött sådär.
Ja,
det är mysigt.
Det är mysigt.
Ja, nej, det fanns ju en run, vet jag, med Grymex. De var vita och så hade de teal tryck. Alltså det här, ja, de var sjukt snygga. Jädra fina, så se om man kan hitta något sånt.
Jag är intresserad. Jag skulle gjort i ordning en lista med sånt som jag efterlyser. De har ju inte, alltså diskar säljs ju så mycket nu, så de har inte allt på lager just nu.
Och det är ju sån sjuk efterfråga på KP-diskar. Alltså den andrahandsmarknaden har ju blivit helt manisk, måste jag säga.
Precis.
Nej, men vi får hoppas att de får tillbaka Grymexen till forna dagar också. Jag vet att det labbas ju lite i fabrikerna. Eller fabriken. Får vi se. Eller om det kommer något helt nytt. Det märker vi.
Det är ingen som vet. Aldrig. Ingen som vet. Någon.
Nej, men gött. Då känns det lite som att detta avsnittet börjar lacka mot sitt slut. Även om det känns jättetråkigt. För jag hade ju kunnat tänka mig att ha dig flera timmar till, Josef. Det är så himla skönt att bara lägga.
Ja, men nu är jag bara liksom släppa nerverna och bli varm i kläderna här.
Men det är ju, alltså Ted, vi får ju dra en repa ner till Borås. Det är ju alldeles för nära för att inte göra det.
Nej, men faktiskt, vi kan kolla och ta en liten avstämning med det sen framåt slutet på säsongen eller någonting, hur det har varit. Det har varit kul också. På en liten
jättekul
avstämning.
Verkligen.
Kanske vi kan sitta ihop också om den här pandemin känner att den vill liksom släppa. Du vill bara komma upp, Viktor.
Ja, då, absolut. Hoppa på första bästa tåg. Eller?
flygbilen och kommer upp.
Ja då.
Ja, men gött Anders, tar du ut oss?
Will do. Du, vi tackar ju som vanligt Björn Wennerborg för våra fina jinglar. Vi tackar Viktor för hans bidrag med jinglar och för sitt vikariearbete. Det är helt underbart att du stämmer in med oss så här. Vi tackar också Oscar gäster för grafiken. Och vi tackar våra Patreons. Vi tackar Disc Express. Vi tackar alla ni som lyssnar. Och vi tackar Josef Berg. Och vi tackar Kastaplast. Ni har lyssnat på Let's Snacka Berg idag. På riktigt får vi säga det idag. Eller hur?
Jag sa nästan att vi skulle ha en sån gissningstävling. Hur många gånger berg har nämnts under avsnittet. Det har varit lite kul så. Ja. Nej men gött då. Tack för denna veckan, mina vänner. Så på tack, återhörande.
Yes.
Ja.
Ha det fint nu.
Tack så mycket.
Hej.
Hej.